Varmt välkomna till podden Bilden av bygden som lyfter fram olika exempel på lösning av service på landsbygden eller i ett lokalområde, och det spelas in inom ramen för projektet Bilden av bygden. I en serie om 4 kommer vi att kolla på hur organisering, delaktighet, finansiering och samverkan kan bidra till att behålla eller utveckla service på landsbygden. Kanske har ni sett våra kortfilmer på dessa 4 teman på YouTube eller i andra sociala medier. Annars kan vi rekommendera detta och sök då efter Bilden av bygden, så kommer det 4 fina kortfilmer där. I detta avsnitt kommer vi att fokusera på delaktighet som en komponent för att skapa och behålla den här servicen på landsbygden eller för lokala initiativ. Och för att fördjupa oss i detta har jag bjudit in gäster med olika bakgrund och olika perspektiv. Och jag tycker vi kan börja med en kort presentationsrunda innan vi börjar dyka djupare i just hur arbetet med delaktighet kan skapa bättre förutsättningar för service på landsbygden. Vi sitter här i ett kontorslokal i Malmö, och runt bordet har jag 4 sköna aktivister och personer. Och vi tar det i klockvis ordning här, och till vänster om mig så sitter
Fredrik Björk, och jag är verksam på institutionen för urbana studier vid Malmö universitet.
August Nilsson, jag leder distanskursen samhällsentreprenör på Lokala folkhögskolan och är också ordförande i föreningen Idéburen utveckling som stödjer samhällsentreprenörskap runt om i Skåne och gräsrotsinitiativ.
Sara Eriksson, jobbar som projektledare på Companion Skåne och är även ordförande för Flyingebygden tillsammans, som sysslar med lokal utveckling i Flyingebygden.
Och jag heter Carolina Castillo och äger Lanthandeln i Önneköp och har varit med och skapat en förening som heter Levande Önneköp som jobbar med lokal utveckling.
Just temat delaktighet och service på landsbygden. Vi som har jobbat med lokal utveckling och lokala initiativ i många år, vi har ju sett att kanske att man måste hitta på nya sätt att engagera folk och nya sätt att organisera oss och finansiera de här och samverka kring de här olika initiativen. Och det är det vi har valt att fokusera på i de här filmerna också. Att de här gamla klassiska sätten att göra det på kanske inte alltid funkar. Och man måste hitta nya innovativa sätt att göra detta på. Det här projektet finansieras då av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och drivs av den ideella föreningen Idéburen utveckling i Skåne. Men vi börjar med att snabbt kolla, ta bordet runt och kolla vad handlar delaktighet om utifrån era perspektiv och era erfarenheter. Och vi börjar i den ordningen som vi introducerar oss. Fredrik, varsågod.
Ja, delaktighet kan man ju ta från väldigt olika perspektiv. Om jag tar lite grann av ett slags akademiskt perspektiv så kan man ju tänka att det finns delaktighet på flera olika nivåer. Det handlar dels om en slags formell delaktighet, att ha rätt att vara med i olika sammanhang. Men det handlar också om en känsla av att få vara med, att vilja vara med i någonting som är större än en själv. Och det här är någonting som har utvecklats och förändrats över tid. Och kanske är det så att vi idag befinner oss i ytterligare en sån här brytpunkt där det handlar om att hitta nya former och det är nya utmaningar och som påverkar hur vi kan känna delaktighet och vad som möjliggör för oss att vara delaktiga i sammanhang. Så på något vis är det fråga om demokrati. Och det kan också, och det är även ifall det handlar om inte bara frågor som handlar om vem som väljer vad i en politisk församling, utan också en fråga om service på landsbygden i grunden en demokratisk fråga, för det handlar om tillgänglighet, rättigheter och så. Och det gör också att det här i sin förlängning blir en fråga som handlar om hållbar utveckling på olika sätt.
Det gör det absolut. Och det tror jag vi kan relatera till allihopa. August, har du några tankar?
Nej, men jag har två egentligen ingångar. Den ena var lite som du är inne på nu, Fredrik. Alltså att det är ett demokratiperspektiv på något sätt. Känslan av att vi har kontroll över samhällsutvecklingen. Eller ett behov av att ta tillbaka kontrollen ur ett gräsrotsperspektiv. Så det tänker jag delaktigheten handlar om på något sätt en demokratisträvan. Det kan ju låta lite storslaget kanske att prata om demokrati. Men jag tror det är ganska grundläggande egentligen för det här. Och sen när jag jobbar med deltagare som i kurserna vi gör, samhällsentreprenör, där är det en grundläggande fråga om att kunna genomföra det man vill. Ofta så behöver man få med sig flera andra och involvera, skapa delaktighet för att det ska vara möjligt att genomföra saker och ting. oavsett vad man jobbar med för typ av projekt eller initiativ, så måste vi nästan alltid samla flera människor som vill vara med.
Nej, men, ja, exakt. Det handlar ju dels då om demokrati såklart. Rättigheten att kunna påverka ens eget liv. Och om man pratar om service på landsbygden, så är det också för oss som har valt att leva ute på landet, så är det ju en självklarhet att vi har samma rätt till service, eller bör ha samma rätt till service, som de som har valt att leva mer urbant. Och i just vårt fall så tror jag att det som är intressant är att vi går från det etymologin då, vad betyder delaktighet, till att faktiskt göra någonting på riktigt. Och där kan man ju tänka att det också låter väldigt stort och ambitiöst kanske att snacka att utifrån då lanthandeln och skapa möjligheter eller förutsättningar för att samäga lanthandeln och vidare då hålla på med andra hållbara utvecklingsprojekt, att man kan säga att vi försöker skapa en typ av rörelse in i framtiden där man faktiskt kan se på delaktighet som att ta politiska beslut nerifrån och upp. Så att det kan låta ambitiöst, men vi tror att det är möjligt.
Ser du det som en förutsättning för att kunna driva den verksamheten ni har?
Ja, alltså det börjar ju där. Man kan ju säga att om man ser till att såna här små butiker inte är, det finns inte en ekonomi eller ja, vi kämpar ju med supermånga olika faktorer. Dels att vi är små, har inte tillgång till samma sortiment som de stora, kan inte tävla i pris med storköp och sådana grejer. Men för oss har det nog varit mer att det är en samhällsservice, att det finns en sociologisk funktion med att ha en lanthandel ute på landsbygden, och det är liksom, det är den här samlingspunkten, det är den här knyta ihop lite folk och ta initiativ till olika evenemang och så vidare på ett väldigt naturligt sätt, skapar ju förutsättningar för att folk ska träffas och vara sociala och prata och lösa kanske problematik som har med vardagen att göra. Men utifrån om man tänker liksom ett miljöperspektiv och social ekonomi och sådär, så tror jag att där finns förutsättningar. Och om man tar problematiken som innebär att inte ha en servicepunkt på landsbygden, det försvårar ju såklart livet på massa praktiska sätt när man lever så lite isolerat som man gör då, när man har valt att leva ruralt istället för urbant. Men om man tar då att försvinna den här servicepunkten, och det vill ju inte folk, utan tvärtom, de vill ju hålla kvar, och då finns det en superbra möjlighet att organisera folk med tanke att vara delaktiga i hela processen av att äga en butik, som dels då kommer leda till en delaktighet som har med identitet att göra, kanske inte enbart med den demokratiska, och sen i längden då bara ett verktyg till att kunna påverka det politiska också.
Tack så mycket. Sara?
Ja, men jag tänker på om vi knyter an till det här med lanthandeln då, eller som en servicepunkt. Vi har ju ingen i Flying, utan den lades ju ner för 10 år sedan. Och då när den lades ner, så det fanns inget engagemang kring det. Det var rätt intressant liksom, även för föreningen då. Flyingebygden tillsammans med ett flyingutveckling då. Det var den dåvarande ordförande, han var inte så intresserad av det här med, för det var inte han som handlade, utan det var hans fru som åkte och handlade. Så att han brydde sig inte så mycket om det där, att den lades ner. Har jag i min analys efteråt, så att säga. Och det bara försvann. Och just det här att ha den här fysiska platsen för att kunna liksom kunna skapa engagemang och delaktighet kring någonting. Det saknar vi, känner jag, ganska tydligt. Och det är också det här liksom, bristen på delaktighet. Liksom att få folk att engagera sig och känna sig delaktiga av sin, liksom av sin närmiljö. Att det faktiskt har betydelse var man handlar och hur man handlar. Att man är delaktig i affärernas fortlevnad. Jag tror inte liksom att många har nog tappat det där. Liksom. Alltså det är så lätt när man då handlar på en stormarknad in i stan. Att man inte riktigt förstår att man är en del av ett system eller del av ett sammanhang. Och det blir tydligare i en liten by så att säga. Men försvinner det så försvinner ju den samhörigheten också.
Mm. Absolut. Mm.
En liten kommentar. Jag tänker, som också är lite grann utifrån det som pågår just nu i dagens situationer med restriktioner och så vidare, som mycket drabbar, ska man säga, lokala aktörer även i städer så att säga. Så är det ju det här man talar om att ekonomin är vad vi gör och inte någonting som gör någonting med oss. Det vill säga det är summan av våra handlingar och våra val på olika sätt. Och det här blir så väldigt tydligt för oss. Och att ekonomin är en fråga om delaktighet då. Och då är frågan så att säga, vad är det för delaktighet som vi vill ha? Vilka ska vara en del av den här ekonomin? Och det är vi som fattar de besluten genom våra aktiva handlingar. Det kanske är det som så att det som händer just nu är någonting som gör att det blir kanske synligare för människor också.
Ja, men det är ju så tydligt att lunchrestaurangerna går i konkurs efter en vecka för att folk inte där äter lunch. Det blir väldigt, väldigt tydligt nu i de här tiderna hur våra pengar påverkar. Det går så snabbt. Liksom.
I restauranger tror jag att den här delaktigheten, den liksom tillgängliga resurser på ett sätt. Alltså man kan skapa den här delaktigheten lokalt. Det är också ett sätt att om folk känner sig delaktiga och den tilliten byggs in, då frigörs också resurser. Det kan vara pengar, det kan vara engagemang, det kan vara människor som vill ställa upp eller vill handla för den delen i butiken eller äta på restaurangen. Och då blir delaktigheten en sån sammanflätad ingrediens i den processen som vi har lokalt. För att annars så blir det en vanlig handlare som driver det, eller så blir det ett vanligt initiativ, en vanlig restaurang, och då måste den bära sig på egna ben. Och det går nästan inte på en del av de här verksamheterna som man har. Måste liksom delaktigheten vara en sån integrerad del av den här processen när man skapar den här det kan vara kund, det kan vara lojalitet, alltså en köptrogenhet till exempel, eller att, men också att man skapar den här delaktigheten som viktig grej. Och jag vet knappt om man skulle kunna göra det annars om man inte har det. Har du någon tanke, August?
Nej, men jag tror att det är väldigt viktigt som ni beskriver utifrån det lokala sammanhanget. Alltså, om jag tänker lite på exempel jag läser om i Storbritannien till exempel eller på andra håll, så tycker jag det finns ju en poäng i det här att försöka hitta en organisering lokalt där man träffas över gränserna. Ja, det är liksom ganska givet. Utöver de man annars hade varit i kontakt med. De grannarna man tycker bra om. Eller liksom de man träffar genom fotbollsföreningar. Utan att det är man skapar ett forum där ambitionen liksom är att ja, men det här är någonting för alla som är intresserade av bygdens utveckling. Och där kan det ju växa en tillit. En överbryggande kontakt mellan människor. Och en ganska stark tillit kan växa fram ur det. Sen är det ju sällan utan konflikter eller olika. Det kan ju uppstå också starka intressemotsättningar såklart. Det vet ni mycket om som är i de liksom skarpa sammanhangen lokalt. Men jag tror det finns något väldigt kraftfullt i det där. Att försöka hitta den här mötesarenan, forumet där vi träffas över liksom, överbryggande.
Absolut. Sen tror jag också det är en butik eller en lanthandel eller en restaurang är ju också en fysisk manifestation av delaktigheten och ett synligt resultat. Tror du att det är lättare, Carolina, kanske att ha en sån butik som mötesplats för att skapa det här? Ni kan ju också jämföra med de andra initiativen som ni träffar i era verksamheter om man ser någon fördel i att ha en plats. Du snackar ju om avsaknad av platsen till exempel.
Jag tror att det har varit en förutsättning, tror jag, för att kunna skapa den här rörelsen. Hade vi inte haft lanthandel så hade förmodligen inte ja, för det blir just det att det blir en naturlig mötesplats. Och det där jag tror att då kan man liksom, ja, den här känslan, eller skapa den här delaktigheten genom en typ av identitet som är då den lokala lanthandeln.
Jag tänker att det kan finnas ett behov av att äga rum. Vi talar om att saker och ting ska äga rum, men att just äga ett rum på något vis. Att rummet, att det finns ett slags gemensamt ägarskap till det där rummet. Och det kan också skilja ut om man pratar om en butik som en butik, eller ett rum som är en butik men som också kan vara många andra saker på en gång. Och det tror jag kan vara en poäng just när man skapar den här typen av platser.
Mm. Men jag tänker just en lanthandel till skillnad från en vanlig livsmedelsbutik in i stan har ju en helt annan funktion, för att det är ju verkligen, där är det ju liksom bygdens folk som bär lanthandeln, så att vi äger ju den, man äger ju den indirekt i och med att man är där och handlar. Mm. Och då, den har ju alltid haft den funktionen, liksom det här samlingspunkten traditionellt sett på lanthandeln, alla samlas, alla ska handla, alla måste handla, alla måste äta, mat är ju väldigt så fundamentalt. Och det blir så naturlig liksom neutral plats. Alltså i kyrkan var det liksom religionen, och i scoutgården är det scouterna, och i nykterhet så är det nykterhet. Men i affären är på något sätt ändå alla välkomna. Så det är ju, på det viset är det ju liksom en demokratisk plats. Liksom.
Mm. Ja, och inte minst så tror jag att i och med att man lever som man gör då, att det blir den sociala naturliga punkten att man träffas och så. Men även om man tänker, jag brukar ge det exemplet att jag stod i affären någon gång och så kom Göran in och hans gräsklippare hade gått sönder. Men då visste jag att Olle hade två gräsklippare och de pratade inte med mig, men det blir liksom naturligt att ja, men du snackar här med Olle, han har två, och så blir det. Och jag tänker, tar man bort det, Hur blir det då? Hur blir det kommunikationsmässigt då? Hur löser man de här små vardagliga problem? Så att det finns liksom olika funktioner, men det är klart att det är lättare. Och sen skapar man också en identitet i det att folk är väldigt, de vill handla, köttet är lokalt, exempelvis i vår lanthandel, enbart lokalt kött från Strömbäck som kommer 3 kilometer ifrån. Och folk köper enbart det. Och det är också en sån superviktig grej, för att om man ser det från ett strukturellt perspektiv så blir det ju en cirkulär ekonomi, och det blir liksom folkbildning också när man pratar med människor som kommer, kanske som är turister eller som kommer och tittar på bygden och tycker att det är supermysigt och så förklarar man att vi har valt att bara ha kött härifrån, och det tar man upp med skolan också, med kommunen, så att det finns en intentionalitet i de varor vi säljer också för folkbildning. Så att det liksom, man kan länka på så många sätt. Men jag tror att det blir ju såklart lättare att fokusera på en delaktighet när man har en känsla av identitet, att det är någonting annat som knyter oss. Och det kan vara utifrån att man har en stark identitet från ett politiskt parti eller en social rörelse eller vad det nu är. Nu har vi skapat de här förutsättningarna, om man säger, för att vi vill fokusera på en rörelse som kommer sen i framtiden ha det här cirkulära och så vidare. Och där tror jag att just lanthandeln har skapat en identitet, att man vill ha kvar lanthandeln. Att det, för mig är det en ursäkt till att organisera folk och folkbilda. Och jag ser det ju liksom som ett strukturellt verktyg som vi håller på att skapa nu. Men jag tror definitivt att där kan man ju säga att då har vi kanske en grupp av folk som är akademiker, intellektuella eller så här. Men hur kan vi liksom knyta an? Det blir ju lättare att man knyter an när man har de här faktorerna då. Men hur knyter vi an då med Sven som köper falukorv och äter liksom ärtsoppa på torsdagar, som kanske aldrig har varit ute och rest. Hur skapar vi den sociala medvetenheten om vikten att ha kvar lantan, vikten av att bestämma och ha en social ekonomi och så vidare. Men det skapar ju en naturlig identitet eftersom det tillhör alla och den är i bygden. Det blir neutralt på något vis men ändå full av liksom. Ja.
Jag tänkte att det här köttet kanske bidrar till den här identiteten.
Mm,
ja, men det finns alltså att både lokalproducerat, det är det som också skapar den identiteten, att man är stolt och att det finns.
Självklart, det är liksom, det är en annan grej när man vet att potatisen kommer från Jörgen och en att den kommer liksom varifrån kommer. Så att det blir också där en naturlig väg till att skapa det här.
Jag vet att du, Fredrik, i filmen lyfter fram det här med identitet, ja, lokal identitet kontra i staden och på landsbygden och i lokalsamhället på landsbygden.
Ur platsidentitet och kopplat till en verksamhet, en restaurang och så vidare. Den kan ju även finnas i staden faktiskt. Och det gör ju det, vi har ju en del stadsdelar. Sofielund är ju rätt så tydligt att det finns ju mycket verksamheter som ändå anknyter väldigt tydligt och bidrar till att skapa den här känslan av delaktighet. Så att det behöver inte bara vara på landsbygden. Jag tror att vi också har en förändringsprocess i takt med att man, eller som går i riktning mot att människor önskar sig mer av den här typen av anknytning på olika sätt. Och att det här blir ett sätt att någonstans då manifestera att man kan känna en stolthet över sin stadsdel och så vidare genom att då uppmärksamma den typen av verksamheter som finns där. Så att, och det, jag tror att vi kopplar alltså den här förändringen i synen på identitet och vem man är och vad det är som gör att man är någonting som vi kanske har en förskjutning från mer kvantitet till kvalitet. Det är också berättelserna om våra produkter som blir allt viktigare. Inte att de är väldigt dyra. Det kanske viktigare att veta var och berättelsen om var köttet kommer ifrån, även om man inte bor i närheten. Jag kan tänka mig att folk skulle vilja åka ganska långt för att veta om att hur det här köttet har kommit till och besöka platsen och så vidare. Så det är ju en förändring också i synen på vad som är värdefullt. Och kanske någonstans i sin förlängning vad som är värde överhuvudtaget. Vad är det som är värdefullt för oss?
Tror du det blir lättare idag? Är det ett större intresse för detta eller en större förståelse för det? Eller en större...
Jag tror många befinner sig i en situation av att omvärdera. Och det här kopplar ju väldigt tydligt an till det här med delaktighet. Det finns ju, man säger ibland det här att I consume, therefore I am. Så att säga. Att min konsumtion är det som definierar mig. Vilka kläder jag väljer att konsumera. Vilken mat jag väljer att konsumera. Och så vidare. Och att det här blir då, att det handlar då om signaler om att känna sig delaktig i en typ av gruppkultur eller olika saker som utmärker någonting. Och i det så vill man då kanske också få en djupare mening kring olika saker. Och vi har ju också en stor problematisering av de livsstilar som vi har, överkonsumtion, klimatförändringar och så vidare. Och där man då blir mer intresserad, många i alla fall, blir mer intresserad av, men vad är det egentligen som ligger bakom detta? Jag är själv rätt intresserad av det här fenomenet stadsodling. Inte för att jag tror att stadsodling på något vis kommer att liksom lösa livsmedelsförsörjningen, men i någon utsträckning så handlar det om en slags förståelse för var maten kommer ifrån och vilka vedermöder ligger bakom att bara få till en schysst morot, om man säger så.
Man snackar lite om förutsättningarna för att skapa delaktighet. Vi har snackat lite om den fysiska platsen eller den fysiska manifestationen som en handel, en lanthandel eller en servicepunkt kan vara. Vi har snackat lite om förutsättningar, kanske den här öppenheten att vilja identifiera sig och vara en del av ett sammanhang. Är det fler sådana här tankar? Ni har precis bytt ett namn på er förening för att skapa en större tillhörighet, tänker jag. Och då vänder jag mig till Sara. Hur viktigt är det vad man heter och hur vi paketerar detta för att skapa delaktighet?
Ja, i vårt fall så är det ju då att Flyingebygden är ju en bygd, det är inte en by. Så utan är en bygd som består av flera byar. Och vi har dessutom annekterat en angränsande by som ville tillhöra oss. För att vi hade en förening och ett engagemang. Och de ville liksom också sådär, jobba ihop kring kollektivtrafik och cykelvägar och sånt. Ju fler vi är, desto mer moment har vi så att säga. Och effekt kan vi få då. Och då kom ju diskussionen, men det kan ju inte heta Flyinge utveckling. Vi är ju mer än Flyinge. Det är ju Gårdstånga och Hammarlunda och Holmby och sådär. Så det blir Flyingebygden tillsammans. Och det tyckte jag var lite fint för att... Det är också att vi gör detta tillsammans. Så det var viktigt för dem, framförallt de nya som ville tillhöra bygden. Det tyckte vi är helt okej.
Okay. Ni har fått anpassa er från verklighet. Det brukar vara tvärtom att man paketerade för att skapa delaktighet. Men ni hade redan en delaktighet så ni fick paketera det därefter.
Vi har till och med
representerar hela delaktigheten.
Ja. Så nu har vi byggt om vår karta, eller gjort om vår karta, och så har vi ändrat stadgarna i föreningen, för att innan var det väldigt tydligt att Flyingebygden är det och det postnumret och det så här va. Men det är ju, alltså det är bara en konstruktion egentligen. Så ja, men vi kan ju ändra den konstruktionen, så vi bestämmer, ja, men bygdens utbredning är vad årsmötet bestämmer och vad vi ritar på kartan. Så det är Flyingebygden. Och då kan det ju ändras beroende på vad medlemmarna tycker.
Nej. Wow.
Nu ritar vi om lite. Så att det har vi ändrat nu. Så det,
postnummer är ju tydligt. Och,
och ännu bättre, det var riktnumren som var liksom grunden här, 046. Liksom. Det finns ju inte ens riktnummer, finns det kvar som begrepp? Liksom. Nej. Som K-märkt ord.
Men om man försöker tänka utifrån det här att driva igång utvecklingsprocesser eller att vidareutveckla liksom en lokal utveckling. Och när jag möter deltagarna, då är det ju intressant att fundera på hur kan man få till en gnista tillsammans med andra? Där man känner att ja, men nu ska vi tillsammans ta tag i det här. Vi är de som ska göra det. Just att man känner sig sådär delaktig och liksom, att man verkligen är en delägare i processen. Det tänker jag är kul att tänka kring tillsammans. Röstånga, Flyinge, Önneköp. Alltså, det här är ju också lokalt utvecklingsarbete som kanske befinner sig i lite olika faser. Så hur får man till den där gnistan där fler känner att ja, jag ska vara med? Du beskrev ju lite nu hur ni har liksom försökt att just inkludera fler i med namnbyte. Har vi några verktyg för att sätta igång eller sätta igång på nytt? Det kan ju vara så att man också har varit igång och stagnerat lite och behöver kickstarta på nytt. Hur har vi gjort för att liksom sätta igång, sätta fyr på arbetet?
För mig är det ju superviktigt att få folk att känna att det är viktigt. Alltså vikten av att vara delaktig. Och varför är det viktigt? Men just den här, som jag säger, att jag zoomar ut liksom och försöker förklara folk hur allting är sammanlänkat. Och hur viktig den personen kan vara. Eller den personens röst i hela det här sammanhanget. Alltså... Sen tror jag att vad vi har satsat på i föreningen, och där kan man väl säga att vi är många som är då, som har liksom lite samma ideologiska grund och så här, men det som är viktigt är just att vi vill ha det öppet, och att vi har satsat på att skapa evenemang som tilltalar folk, för att vi tror att vara delaktig i ett längre perspektiv, man måste göra det man tycker är roligt, så att man tar liksom upp såna saker som folk, ja men det här skulle vara kul, och då kör vi på det, för det ska vara roligt, och ju roligare det är, desto mer folk får man med sig, och då innebär ju det att i skarpa lägen när det gäller viktigare saker, så kommer de också vara delaktiga. Nu i vårt fall också, där är ju två faktorer som också gör att vi tror jag att vi har haft så mycket, att vi har 45 medlemmar i föreningen på ett år, vilket är supermycket. Men det är också att vi börjar engagera oss efter valet, så att jag tror att det också var en viktig faktor som gjorde att de personerna som är mest aktiva nu kände att okej, Vi måste organisera oss. Vi måste på något vis stå emot det här. Och jag tror att vi har det hela tiden i bakhuvudet. Att det här kommer skapa förutsättningarna och verktygen för att kunna ta egna beslut.
Jag tänker att det finns ju, som jag sa i början när jag pratade om det med delaktighet, både som en slags formell delaktighet men också en slags känsla av delaktighet, så handlar det både om att skapa de här platserna där man kan vara delaktig, sammanhang där man kan vara delaktig, men också där det finns en möjlighet att känna sig delaktig. Jag tänker att det är en sån här spärr kan vara om man upplever att ett initiativ är allt för mycket knutet till någon specifik agenda som tillhör någon annan på något vis. Och att man själv på något vis kan tillåtas att vara medskapare. Och för att man ska vilja vara det så tror jag att man måste känna att det här är någonting som man vill vara delaktig i på något vis. Jag tror det här med ambassadörskänslan tror jag är väldigt viktig. Och det är för många verksamheter, jag föreställer mig mer lanthandel exempelvis, så är marknadsföringsbudgeten ungefär noll. Det brukar vara det. Så att den marknadsföring som man har och som samtidigt är den bästa man kan ha, det är när andra marknadsför åt den så att säga. Jag känner mycket detta från ett socialt företag där jag är involverad som heter Jallatrappan. Och där har det varit väldigt tydligt att vår marknadsföring bygger på att människor vill vara delar av oss. Så att vi måste skapa förutsättningar för människor att kunna vara våra ambassadörer så att säga. Och det handlar mycket just om att vara på något vis ödmjuk och skapa de här förutsättningarna och inte kanske styra folk för mycket. Så det tror jag är några sådana här nycklar. Ambassadörskap tror jag är viktigt.
Jag skulle precis berätta lite att vi i vår förening organiserar oss på ett sociokratiskt sätt. Så att, och det är också, tror jag, en nyckel i... Vi har gått en sociokratikurs på Holma folkhögskola, en större del av föreningen. Vi är inte superstrikta. Det här är ingenting som är kan få ha en liten sektvarning över det hela. Men vi har funnit att sociokratin är ett verktyg för verkliga demokratiska beslut. Och det innebär också att vi att i ett sånt här sammanhang så kan jag ta mycket plats, för jag gillar att prata och jag pratar gärna och så vidare. Men då kanske, vad vet jag, August inte... ta så mycket plats. Genom att organisera oss på det viset att besluten tas på ett sociokratiskt sätt, så synliggör man just de här människorna som kanske inte riktigt vågar prata, eller kanske inte eller kanske bara tycker att ja, nej, men för Nils pratar, han har nog rätt. Vad har jag att komma med egentligen? Men när man fokuserar på den personen, så kanske eftertanken gör att han men kanske är så att jag känner så här. Så att, och det tror jag kan vara ett väldigt intressant sätt och nytt sätt att organisera en förening där man faktiskt har råd att gå igenom allas åsikter. Ja, det tror jag kan vara.
Och när du säger ha råd, så menar du att till exempel tid?
Ja, exakt.
Så att den kräver tidsutrymme.
Ja.
Både och,
för att den är inte så tidskrävande som man tror. Alltså att man sitter inte i, utan tvärtom är den faktiskt mycket, mycket mer praktisk än ett vanligt sätt att ta beslut på. Och det blir, mötena blir väldigt praktiska. Sen kan man ha de långa möten när man diskuterar lite mer det ideologiska och så vidare. Men det blir ett väldigt... vi får väldigt mycket gjort i föreningen. För att tvärtom så kanske man tänker... Alltså, man tänker två gånger. Har Nils sagt det jag redan har tänkt, då behöver inte jag liksom lägga på, såvida inte tillför någonting. Och då blir ju de här onödiga diskussions- eller monologerna borta på ett naturligt vis. Så det är ju superintressant, tycker jag.
Du snackade lite innan om nytta. Alltså, min erfarenhet när det gäller för folk engagerade, så är det två saker som spelar roll. Ett är det ju nyttan. Gör det skillnad? Och ett är det ska gärna vara roligt. Det är antingen gör man en sak för att det är väldigt roligt eller för att det gör en skillnad och att det påverkar min situation. Sen kan det vara att man engagerar sig i Röda Korset eller på någon festival eller något annat. Men de två sakerna. Och jag tycker att landsbygdsutvecklingen på ett mycket fint sätt kombinerar de här två sakerna. Som inte många andra gör. Jag har ju varit engagerad i olika, i Roskildefestivalen till exempel. Och där hittade vi, när vi kollade på varför folk engagerade sig ideellt i olika projekt. Och då hittade vi fyra olika, vad kan kalla dem för, arketyper. Av människor som, eller arketyper varför folk engagerade sig. Och ibland är det bra att tänka så, för att jag tycker ofta, nu är vi mitt i årsmötestid och här, det är väldigt lätt att tycka att folk inte engagerar sig för att de inte vill sitta med i en styrelse. Ingen engagerar sig, det är ingen som vill sitta i styrelsen och ta beslut. Och sitta i, ha ett styrelseuppdrag är ju väldigt speciellt sätt att engagera sig. Det passar ju passar en viss typ av människor. På den här festivalen ser vi alltså de fyra typer. Politikern, festaren, identiteten och nörden kallar de. Det var därför de av de 30 000 frivilliga kunde de nästan kategorisera in allihop här. Vi kan börja med den sociala festaren. Den som går på engagerar sig för att det är en rolig fest. Man gör det med sina vänner. Man har kul. Det är bara den roliga aspekten som är med här. Man har inga andra ambitioner eller tankar med annat. Och det kan man känna även i, när man engagerar sig på, i byn. De kommer för att det är en korv och man träffar, man grillar lite och tar en pilsner och snackar med vännerna, men har inte en större tanke än så kring varför man är där egentligen. Sen har man då politikern. Det är typiskt en som tycker om att sitta i ett förtroendeuppdrag och ta beslut och stöta och blöta de här olika sakerna och vara med och kanske ha en ledande funktion i den här rörelsen och bestämma grejer. Sen är det då nörden. Det är de som är tokintresserade i någonting. Det skulle, på festivalen skulle det kunna vara till exempel en viss typ av japansk punk på 80-talet eller dataprogrammering av ljus. Men på landsbygden är det typiskt, ja men vi har en sån, jag odlar svamp på gamla stockar i trädgården liksom. Eller vi har någon biodlare som är skitnördig. Eller så någon som brygger öl till exempel. Men de är ändå en del av rörelsen, men egentligen så brinner de mest för bina eller ölen eller för vad det nu kan vara, men den är ändå en del av det här sammanhanget. Och sen då den sista är den här identiteten. De som identifierar sig väldigt mycket med, och de har kanske varit engagerade i många år också, att det har blivit en del av deras person. Och att det är det som är drivkraften till att de fortfarande engagerar sig. Och man kunde också säga att folk, de som var engagerade kanske vandrade igenom de här olika. Man började kanske för att vara roligt. Man hade något intresse, men att man sen hamnade i ett förtroendeuppdrag och tog beslut. Och man skulle också säga att ibland var det vissa som höll fast i ett engagemang bara för att det var en sån stor del av deras identitet, så de kunde liksom inte släppa taget och släppa in nya folk. Så det är ett så bra sätt att kolla på varför, vad är det här för en typ som engagerar sig, och hur får vi de här till att engagera sig mer eller förflytta sig, eller kanske till och med avsluta sitt engagemang, för det var det ju dags för någon att göra liksom, och släppa in andra. Så det är rätt så spännande sätt att kolla på delaktighet och bena upp det och hur man kan jobba med de olika sakerna, och att alla är lika nödvändiga och alla behövs ju för att göra det till en komplett rörelse. Ska vi ta en avslutande runda kring några reflektioner på temat delaktighet?
Jag är ju, finns ju i stadsmiljön, bor i Malmö, och här är jag ju också engagerad i en lokal kooperativ ekobutik nära Folkets park. Och jag tänker, där har jag varit med liksom i över 10 år, och det går ju lite upp och ner i engagemanget och i på något sätt delaktigheten bland medlemmarna i kooperativet. En sådär bra återkommande sak, det har ju varit att göra studiebesök tillsammans, en grupp, och åka iväg för att få lite ny kick och inspiration. Så ett väldigt viktigt studiebesök vi gjorde för några år sedan var till matkooperativet i Helsingborg som precis hade startat upp då. Och det blev ju en väldigt nytänning faktiskt för oss. Så det är väl en sådär generell tanke att det är väldigt kul ju att ta rygg på varandra, även om vi inte kan kopiera saker. Men att liksom få prata med några som håller på med ungefär samma sak och verkligen få känna att de också brinner för det som de gör på sin plats och utifrån sina förutsättningar.
Ja, det är ett bra tips. Det är inte dumt att lära av andra och besöka andra. Och vara generös. Tack så mycket.
Jo, men jag tänker också på det här att så att säga, gå dit näsan pekar. Nej, men vad säger man? Alltså att vart engagemanget leder ens. Inte försöka styra för mycket utifrån att ja, lokal utveckling handlar om det här. Liksom. Visst, kollektivtrafikfrågor är jätteviktigt och så, men det är lite för stort för många. Och så, och det kräver ju en hel del att kunna liksom engagera sig i de frågorna. Och det är långa processer och så vidare. Men just det här att ja, men, vi vill ha en loppis, eller vi vill ha en klädbytardag, eller vi vill ha en gemensam odling. Ja, men fine, liksom. Är det som driver arrangemanget så är det man satsar på. Det kanske inte liksom är några revolutionerande liksom, politiska... Så, men det är liksom det som folk vill göra, då gör man det. Och det skapar ju gemenskap och det tycker folk är roligt. Och så bygger man på det, så att säga. Så man får ta små steg, tror jag. Det tror jag väcker engagemang. Och så liksom ha vara öppen och tillåtande. Mm.